Dagens avsnitt pratar vi med Sean Balabo, sport- och akademichef för Djurgårdens dam- och flickverksamhet. Sean berättar mer om sig själv, sina roller, klubbens visioner och målsättningar samt mycket annat intressant. Välkommen till ett nytt avsnitt i podden fotbollslivet.se med Tanne Nelson. Dagens avsnitt presenteras av Kaffekassan, ett enkelt och mer miljövänligt sätt att tjäna pengar med sitt lag, förening eller skolklass. Välkommen Sean till Fotbollslivets podcast.
Tackar.
Roligt att du vill vara med oss. Jag tänkte väl säga till våra lyssnare, du kan väl berätta lite mer om vem Sean Balavo är?
Yes, Sean Balavo, 33 år, ursprungligen från Östberga. Växte upp där med familj och syskon. Spelar fotboll själv, är en BP-kille från början. Lirade hela vägen fram till 15 i BP, sen började av, bara av till Åtvidaberg och Östergötland. Var med ganska mycket och sen till slut så följde jag naturligt in på spåret som tränare och talangscout, och därefter hamnade jag i Stocksunds IF som ledare. Och sedan gick jag över till Djursholm där jag i stort sett hade alla roller i klubben innan jag kom till Djurgården. Det var knattansvarig, jag var på bas och bredd, jag var akademichef. Till sista tiden när jag var där var jag även damansvarig då.
Om vi tittar på din roll lite idag, du arbetar ju som sportchef för Djurgårdens damlag och du har även en roll som akademichef för eran flickverksamhet då. Jag tänker, kan du berätta lite mer om de rollerna? Du kan väl börja med sportchefsrollen, vad innebär det att vara sportchef?
Sportchefsrollen innebär att man tillsammans med de tränarna sätter man upp en trupp och leder team som i slutet ska göra arbetsuppgifterna. Och den rollen är ganska stor som i dagsläget, för jag har fått börja omvänt. När jag kom till Jugoslavien har jag märkt att det är ganska mycket saker som måste falla på plats innan vi ser resultat på planen. Vi har byggt upp ett scoutingnätverk som gör att jag slipper vara på alla arenor eller se alla matcher. Vi har 12 stycken utspridda i Sverige, 3 stycken i Stockholm som hjälper mig att ta koll på spelare, och sen så skickar de in rapporter som jag och tränarna tittar upp, och det är lättare att vi har plockat in några spelare från Stockholmsområdet via den gruppen. Så jag och tränarna rekryterar, jag skriver avtalen, jag förhandlar tillsammans med klubben och sätter upp en trupp så att tränarna kan jobba.
Mm. Låter intressant. Kan du berätta lite mer om rollen som akademichef för en flickakademi?
Vår flickakademi är väldigt ung. När jag säger ung så innebär det, om man kollar på AIK, AIK i stort sett får arbeta ostört. Det är nu de andra klubbarna börjar satsa mer på sina flickor, och då, och Djurgården började satsa för 3-4 år sedan. Så det är väldigt unga. När jag började så hade vi bara F19 och något J18 lag och sådär. Så det första jag gjorde var att starta lag i alla kullar, och nu har vi lag från 10 till 19. Och successivt så måste vi hela tiden kompetenshöja kvaliteten, först och främst på ledarsidan, och sedan så får man börja ställa krav på verksamheten successivt. Det här är ingenting som kommer hända över en natt, utan det här, vi kommer se resultaten om 5-7 år. Man ser små resultat genom att vi flyttar upp spelare från junior till senior. Man märker av spelare på statslagssamlingar och även landslagssamlingar. Och det är tecken på att vi tar det på mer allvar nu.
Du berättade lite kort om hur en dag kan se ut för dig. Men hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? Har du någon vanlig arbetsdag?
Nej, det är en vanlig arbetsdag. Det är väl självklart att man vaknar på morgonen och så börjar med uppföljning. Hur var gårdagen? De arbetsuppgifter vi kom fram till, har du följt? Uppföljning med tränarna. Hur ser helgen ut? Mitt inne i avtalsförhandlingar exempelvis nu med alla ledare och spelare. Spelare i damlaget, vi måste bygga en trupp inför nästa år. Och på akademisidan så är det ju, hur sätter vi ledartruppen inför nästa år så att det inte blir en hektisk jakt i december. Och det börjar vi redan med nu.
Okej, där ser man. Jag tänkte vi fokuserar lite på damlaget här igen. Ni spelar ju damallsvenskan. som sagt, du har varit där ditt andra år som sportchef. Vad har ni för målsättningar om vi tittar både kortsiktigt men även långsiktigt med just damlaget? Vart vill ni vara? Jag förstår att alla vill vinna SM-guld, men hur tänker ni er väg dit? Hur vill ni se ut som klubb?
Mm. Vi har ju som sagt haft väldigt svårt eller tufft de senaste 3 åren. Där vi har klarat kontraktet näst sista omgången på målskillnad. Så målsättningen kortsiktigt är ju alltid se till att stabilisera verksamheten och se till att vi blir ett stabilt lag som kan titta framåt och inte fighta sista säsongerna eller sista matcherna. Och det tycker jag på något sätt att vi successivt har tagit steg. Men den långsiktiga målsättningen är ju att spela Europa som herrarna. Det är ingenting som vi hymlar med. Vi vill ju spela Europamatcher. Vi vill vinna Allsvenskan. Sen så kanske det finns några föreningar som ligger lite längre fram. Men vi ska komma dit. Och målsättningen, eller vägen dit, är ju att titta på vår flickakademi och vilken verksamhet vi bedriver. Och det är på så sätt vi startar olika satsningar med föreningar och sponsorer och även via stiftelsen DNA som hjälper till att lansera en flick- och damsatsning på 3 år minst.
Kan du berätta lite mer om den satsningen?
Ja, men satsningen innebär ju de bitar där vi inte är helt starka i dagsläget. Och om det är materiella ting som behövs, då kanske du skjuts in. Är det spelare som behöver komma in, ja, men då kanske man får titta på de bitarna också. Men en intressant bit i satsningen som jag brinner extra för, det är via satsningen med via Sundström då, där vi ska satsa på fler tjejer som vill leda på sikt. Och det här ska bli jätteintressant, för jag tycker generellt att vi har för få tjejer som vill leda, både på damsidan och på flicksidan. Så det ska bli kul att se om vi kan få fram några.
Har ni tänkt att även använda egna spelare till att göra det här, eller tänker ni externa, eller hur resonerar ni där?
I dagsläget så har vi ju damlagets lagkapten exempelvis, som är en av F19-tränarna. Det är en otrolig kompetens som vi får in i flickakademin. Du vet, när hon pratar så lyssnar spelarna. Man märker att hon har en extra arm som inte alla kan nå. Framförallt att hon är själv spelare, hon är kapten i damlaget. Vilket betyder att varenda information hon ger lyssnar spelarna på ytterligare. Så kan man få fram fler sådana ledare som Sheila van den Burg, då vore det grymt.
Mm. Härligt, intressant. Vi får se vad som händer med den. Den satsningen, hoppas den lyckas för erans skull då, och även damfotbollens skull, så att fler vill gå in och investera pengar i damfotbollen, dam- och flickfotbollen. Då. Jag vet också att ni samarbetar med lite andra klubbar för att få ut era yngre spelare och för att de ska få speltid. Kan du berätta vilka klubbar det är och hur samarbetet går till?
Ett problem som vi har upptäckt på flick- och damfotbollen framförallt, att många spelare flyttas upp väldigt tidigt. Ibland allt för tidigt, och så kommer de upp i en damnivå och sen så får de inte spela, och så innebär att de bara dör ut. Alternativt att de kommer upp till damnivå så får de kliva ner och spela F19-matcher, vilket betyder att de främsta spelarna i kategorin under, de får inte spela och utvecklas, då innebär att de sitter på bänken. Så det kan inte vara så att man har en 0-4 landslagsspelare som är striker och bäst i sin kull, sitter på bänken för att 0-2 landslagsspelaren ska komma ner och spela. Då, vi slår ut varandra själva, och då har vi istället valt att samarbeta med klubbar där vi känner att det är bra miljö för spelare, där de kan komma dit och få sin speltid, och vi kan behålla våra F19-spelare så att de startar. Det blir en win-win för klubben, för mottagande klubb och för spelaren. I dagsläget så har vi en systerförening som heter IFK Lidingö. Min största dröm och önskan är att de kliver upp till division 1. Just nu är de i dam 2. Kliver de upp i division 1 så innebär det att vi kan tagga till vårt samarbete ännu mera. Just nu så försöker jag med näbbar och klor att se till att så många spelare som möjligt stannar på Lidingö tills de är redo för att komma in till vårt F19 och F17. Men vi samarbetar och har väldigt bra dialog och ser till att spelare... Vi byter spelare sinsemellan. Är det så att en spelare vill trappa av, kanske vi hör av oss till Lidingö först och främst. Och sen är det en spelare som vill lite mer mot 17-19, och då kanske vi är första alternativet då. Vi hjälps åt på ledarsidan, campsidan och alltihopa. Så Lidingö är verkligen en klubb som står oss väldigt nära hjärtat. Det är bra människor där också. Och sen har vi även ett samarbete i dagsläget med Sundsvall. dit spelarna får möjlighet att spela elitettan fotboll. Och då får de en utmaning på sin nivå och sin miljö. Istället för att spela en F19-match som inte ger dem så mycket om vi vinner med 7-8-0. Så på sikt så blir det win-win för samtliga parter.
Om vi tar damlaget, ni flyttade ju upp flera unga spelare förra året från akademin till damlaget, alltså era egna spelare. Hur har det gått för de spelarna?
Lite både och. När det är unga spelare så måste man ha tålamod. Vi kan inte förvänta oss att de ska upp i A-laget i år, sen så ska de prestera direkt. Jag tycker överlag så har alla visat att de hör hemma där och då kämpar på och krigar på. Om man kollar Louise Warfnes fall, hon kom ju upp liksom på sommaren, 3 matcher senare var hon ordinarie. Så där fick vi verkligen utdelning direkt. Hanna Stocki och Ekengren har ju alltid varit framåtlutade i sina årskullar. Och det är de fortfarande. Jag tror Ekengren har 8 starter och Stocki har 4 starter i år. Vilket innebär att de tar ju kliv hela tiden. Och den vi flyttar upp senast nu är ju Ellen Andersson, en spelare som vi tror extremt mycket på sikt. Så det kommer ju spelare underifrån som är med och säger att jag vill vara med och tävla. Så det är kul. Mm.
Hur viktig är det att ni får upp spelare från akademin till damlaget?
Extremt viktigt. Annars finns det ingen anledning att ha en akademi. Det är extremt viktigt att vi producerar egna spelare som kan på sikt vara med och konkurrera. Målsättningen är att vi ska ha 75% Stockholmsspelare på sikt. Och helst från egna ledet. Det är vår ambition.
Det är mustigt om man säger så.
Ja, men det så är det ju.
Ja, det är inte helt fel. Det är inte fel. Roligt att höra. Om vi pratar om uppflyttade spel, ni flyttar även upp några yngre spelare från akademin även i år. Mm. Hur har det gått för de tjejerna då?
Ellen Andersson har krigat på. Hon har krigat på, hon har fått debutera i Allsvenskan, hon har fått spela Svenska Cupen och hon har gjort det bra. Så det är första års junior, det är alltid tålamod. Men det kommer komma.
Mm. Jag antar att det är ett steg att koppla mellan A-lagsverksamhet och akademiverksamhet, alltså ungdomsverksamhet. Ni har någonting som heter lärlingskontrakt.
Mm.
Kan du berätta mer om vad det är och vad det innebär egentligen? Mm. Ta ett lärlingskontrakt.
Om man kollar generellt på flickfotbollen, det ska alltid vara liksom alla ska lika mycket päron, alla ska spela lika mycket och alltihopa. Men när man kommer till ett F19-lag som för mig, det är föreningens andra lag. Det betyder alltså att spelarna där ska vara förberedda på att gå in och prestera fullt i Allsvenskan imorgon. Men när vi ser att nu börjar spelarna ta sin fotboll på allvar, de ger 100% och de är så pass nära att de kan spela i Allsvenskan. Det är sätt för oss att säga hej, vi ser dig. Vill du vara med på den här satsningen? Vi vill du? Och först och främst så måste spelarna själva visa sitt intresse, sitt engagemang. Och sen så självklart, det är ingen vara snäll verksamhet, utan vi vill se potential, vi vill se utdelning på att du på sikt kan spela i vårt damallsvenska lag. Och de spelarna som vi erbjuder lärlingsavtal på, det innebär att vi ser dig, vi tror på dig, nu börjar allvaret, vill du vara med?
Mm. Men vad innebär det exakt? Är det att de ska vara med på ett visst antal träningar? Alltså tillhör man F19 eller tillhör man damlaget? Alltså vad har man för plats så, om man får uttryck för?
Vi har utformat just deras avtal genom att de ska vara med på x antal pass i månaden. Vilket gör att vi kopplar ihop flickakademin ännu närmare damerna. Så vi säger stort sett till seniortränaren, nu måste du titta på juniorerna här nu. På så sätt så säger föreningen att vår flickakademi är det viktigaste vi har. Spelaren i flickakademin ska förstå, shit, här har jag en möjlighet. Jag vill ha ett sånt avtal där tränarna kommer att titta på mig extremt mycket. Och jag tror det här är extremt. Jag tror det här är rätt väg att gå. Spelarna får sin väg att synas och A-lagstränarna får se juniorerna. Så jag tror det är en win-win för alla.
Mm. Jag tänker så här då. Någonting som man alltid brukar diskutera i fotbollsvärlden är att ofta så vill ju ledarna ha färdiga spelare. Och nu blir man, ursäkta ordet, det kanske är fel ordval men jag använder det, man blir ju tvingad till att ta upp junior nu med det här lärlingsavtalet. Mm. Hur har ni resonerat med huvudtränarna för damlaget kring det? Liksom, eller de tränarna där?
Mm. I slutändan så är allting i Djurgården. När jag ser allting i Djurgården, det är inte mina spelare, det är inte dina spelare, det är inte sittande tränarens spelare, det är Djurgårdens spelare. Vilket betyder att om 5 år kanske inte jag är här. Om 2 år kanske inte huvudtränaren här. Men det är Djurgårdens spelare. Då måste Djurgården välja riktning åt vad föreningen vill gå. Vilket betyder att föreningen säger att vi vill tro på våra egna spelare. Och då är det som gäller.
Vi går tillbaka lite och pratar om flickakademin. Du berättade ju själv att er flickakademi är relativt nystartad. Får man fråga, hur långt har ni kommit med flickakademin?
Vi har lag i varje kull, 10-19. Inför det här året så hade vi ju jättetuffa. Djurgården har inte haft 05-er. Vilket innebar att vi fick plocka ihop ett helt tillsammans med de befintliga 06-er vi hade. Plocka upp ett helt nytt F17, och det F17-laget leder sin SM-serie. Så jag tycker Mauricio Rojas som är tränare i den gruppen tillsammans med spelarna har gjort ett jävla jobb. Och det är tecken på att hela tiden de spelarna och tränarna lägger ner ett stort arbete dagligen. När vi går ner och tittar på träningarna jag har till min hjälp, så har jag 2 blockansvarig. Robert Assakan har 10-13, och så har vi vad heter det, Henrik som kör 13-15, så sköter jag 17-19 dam. Och jag tror att de blockansvariga tillsammans med oss uppe i den äldre blocket, när vi tar våra möten och planerar och går igenom hur det funkar på Östermalmsverksamheten, så det finns hopp, och jag tycker att det går framåt hela tiden. För vi har ju flickakademin på Östermalms IP, och så har vi 19 och dam på Kristinebergs IP. De har fått en egen coaches corner på Östermalms IP där de kan prata med varandra, stöta och blöta. Såna här saker, allt det här är nytt. Vi håller på att bygga en rehabcenter till spelarna på plats på Östermalms IP. Så allt det här kommer hela tiden. Vi behöver inte ha saker och ting på ut, utan vi har allting in-house på sikt. Och jag tror det är rätt steg för oss att gå. Djurgårdsspelare ska inte behöva gå långt för att få behandling, utan det ska finnas på plats.
Intressant, måste jag säga. Väldigt intressant att höra att ni satsar på flick- och damverksamheten. Otroligt roligt att höra. Du nämnde lite de här blockansvariga. Vad innebär deras roll? Vad innebär det att vara en blockansvarig?
Det är min förlängda arm. De ska gå och titta på de andra lagens träningar. De ska se till att de saker vi planerar och kommer överens om på mötena ska utföras. De är de som följer träningarna på plats i sina respektive kullar. Och de är de som bollar med tränarna närmast. Och sen så är jag, när vi har storgruppsmöten, så får jag höra hur det går. Och sen så är jag själv och tittar. Men de är min förlängda arm, mer eller mindre.
Då måste jag få fråga, hur mycket toppstyr du i verksamheten, om man får ställa frågan? Så, kanske en lite känslig fråga, men jag känner att jag måste ändå få ställa den.
Ja, det är en bra fråga. Jag tror på ordet frihet under ansvar. Men återigen, det var som jag sa om den förra frågan. Frihet under ansvar, men i slutändan så har Djurgården en idé om hur verksamheten ska se ut. Och då behöver det se ut på det sättet.
Intressant. Jag tänkte, för att knyta ihop lite här, vart ser du damlagsverksamheten och er flickakademi om, säg, 3, 5, 7 år? Vart är ni då?
Om man ska tänka certifieringsmodell, i dagsläget så är vi 3-stjärnig. Och det är som jag sa, vi är i början på vårt byggande. Och ambitionen är att vi ska vara 5-stjärnigt akademi. När, det återstår att se. Min ambition är ju att om 5 år så ska vi absolut vara 5-stjärnigt akademi. Och det är väldigt vågat att säga så, men jag tror att vi har möjligheten att bli 5-stjärnigt akademi. Och på damsidan så innebär det att vi hela tiden ska ta kliv. Vi vill spela Europa. Men flickakademin är nyckeln.
Ja, det verkar vara. Ni verkar satsa väldigt mycket på akademi och se det som grundbulten i ert arbete med damlaget. Sean, jag vill tacka dig för en jättetrevlig podd. Väldigt intensivt här. Sean är väldigt rak och ärlig med sina svar. Så att det blev mycket tunga frågor på väldigt kort tid. Men som sagt, stort tack Sean och lycka till nu.
Tack, tack.
Ett stort tack till Kaffekassan som presenterade dagens avsnitt. Glöm inte att beställa hem ett infopaket från kaffekassan.se om ert lag, klubb eller klass är intresserad av att samla ihop pengar.